Välkommen till ett specialavsnitt av Rättsfallet inifrån från Blend of Lex Nova. Medverkande idag är justitieråden Petter Asp och Thomas Bull från Högsta domstolen respektive Högsta förvaltningsdomstolen.
Ja, jag sitter här på Bondiska palatset med Thomas Bull och Petter Asp. Domare som har bytt jobb med varann. Petter har gått till HFD, Högsta förvaltningsdomstolen. Jajamän. Och Thomas Bull har gått till Högsta domstolen. Och det här är ju en möjlighet sedan några år tillbaka att man kan byta jobb på det här sättet. Och ni kommer att vara hos i varandras domstolar i 3 månader. Och jag ska fråga varför tackade du ja till att byta jobb på det här sättet?
Ja, dels är det ju en del i någon slags utbyte för att se vad den andra domstolen gör som vi kan ta efter och som de kanske gör bättre än vad vi gör. Men sen ska jag erkänna att det var, för min del så var det väldigt liksom lustdrivet. Jag tyckte det skulle bli väldigt kul och utmanande att få se hur det är på andra sidan bron här.
Vad tänkte du på då som var lust? Vad gick tankarna så att säga?
Jag menar så att få se en annan högsta instans, hur det fungerar, som gör ungefär samma saker, vilka skillnader som finns. Lite kul och utmanande att stöta på nya måltyper och sådär också. Så att träffa andra människor också. Mm. Så
att, och vad säger du, Thomas?
Ja, det var väldigt mycket samma sak. Att det liksom handlade rätt mycket om att få lite kul, nya intryck, spännande utmaningar. Få lära sig nya saker och lära känna nya människor. Jättespännande. Mm. Och både jag och Petter har ju jobbat ganska länge i de domstolarna som vi jobbar i. Att det finns inte så väldigt många möjligheter att göra något annat. En del andra högsta domstolar, inte minst den norska, har ju sådär inlagda ferieperioder där domarna där kan under ett halvår göra någonting annat. För om man jobbar 10, 15, 20 år på ett ställe så kan man ju behöva nya intryck. Så det här tyckte jag var en jätterolig möjlighet att skaffa sig själv lite nya kunskaper och nya infallsvinklar.
Men redan det att ni lämnade professorsrollen, för båda är ju professorer i straffrätt, Petter Asp och Thomas, du är ju i konstitutionell rätt. Mm. Och redan det steget att ni blev domare, varför valde ni att lämna skolans värld?
Jag tror det handlar ganska mycket för oss båda i sig, men för egen del om att jag hade ju varit i den akademiska världen under väldigt lång tid. Och jag trivdes i och för sig oerhört bra, men det fanns väl någonting som lockade i att faktiskt få vara med och ta i de här prejudikaten. Så är det ju. Men jag ska erkänna att när jag började så var jag lite osäker på, kom jag verkligen att tycka att det här trumfar livet på universitetet? För jag trivdes fantastiskt bra. Men erfarenheten visar att det gör det. Det matchar väl.
Och Thomas, det är ju en väldigt nischad profession du har med konstitutionell rätt. Redan när du är på Högsta förvaltningsdomstolen och sysslar med alla dessa måltyper, jag tror det är hundratals inom det området, inom HFD, så måste du väl ge dig på, i de flesta sammanhang, andra saker än du egentligen har utbildat eller skaffat kunskaper kring.
Ja, både och. Jag var professor i konstitutionell rätt, men min forskarbakgrund var lite bredare än så. Den innefattade förvaltningsrätt och andra offentligrättsliga områden i och för sig. Men det är helt riktigt att Högsta förvaltningsdomstolen tar inte upp grundlagsfrågor så det är väldigt ofta. Nej. Och det gäller ju också Högsta domstolen. Det kommer upp frågor emellanåt, men det, båda av domstolarnas verksamhet domineras ju av andra rättsområden. Så är det såklart. Så för mig har det naturligtvis varit mycket skatterätt och mycket vanlig förvaltningsrätt. Som
du firade ju 10 år på HFD förra året. Mm. Och då tänker jag så här, att då har du kanske arbetat upp en kunskap då kring till och med svåra frågor i skatterätt och så vidare. Och så började du kunna det här. Och då lämnar du HFD och börjar jobba med straffrätt och andra saker.
Ja, men det var som Petter sa här tidigare, att man får chansen att liksom få utvecklas och sådär, så gäller det att greppa den, och den kommer inte så ofta. Det här har hänt några gånger förut, men nu kom det en sån här chans igen att få göra ett utbyte, och jag tyckte det var liksom något jag inte ville missa. Och sen är det som du säger, skatterätten har jag efter 10 år börjat förstå en del av i vart fall, men den finns ju kvar, och både jag och Petter kommer ju bara om en månad ungefär att vara tillbaka på våra ordinarie arbetsplatser. Så
du fick ju alldeles nyligen en konkret erfarenhet att pröva ett mål som många har talat om. En så kallad otrohetskontroll som ska ha gjorts på en kvinna. Och frågan var om det var våldtäkt när hon i efterhand fick reda på att det var detta, trots att hon frivilligt då medverkade. Och först i efterhand förstod att det här var något felaktigt, så skulle man då avgöra frågan om kan detta anses vara våldtäkt. Då blir det 3-2 och du tillhör majoriteten. Hur kändes det vara med ett sånt både omtalat och principiellt intressant, och även om det är jobbiga omständigheter förstås för de inblandade, men eller för offret så att säga, men rent intellektuellt att pröva en sån här fråga?
Ja, men det var en stor utmaning och väldigt intressanta diskussioner, och vad som du säger inte är helt enkelt. Vi hade olika synsätt inom domstolen på hur man skulle analysera det här, och jag tyckte det var verkligen spännande och intressant, och till slut så landade jag i den slutsatsen som majoriteten också var på. Så att
Att det var våldtäkt.
Man kan ha olika uppfattningar om det. Och jag tror att om man läser Högsta domstolens avgörande så ser man att det inte är riktigt så Högsta domstolen resonerar, att hon var liksom med på det som den här mannen gjorde. Utan vi har något resonemang som går ut på att hade hon vetat vad det var han skulle göra, hade hon aldrig varit med på det. Hon har inte varit frivilligt med på det, och han har förstått det redan från början att hon inte var frivilligt med på det han tänkte göra. Mm.
Och det här var väl ett mål som du skulle varit med, Peter, som straffrättare? Jo, egentligen. Nu var du på fel domstol.
Ja, det var jag. Jag har hållit på en del med de där frågorna om sex och samtycke och sådär, och skrivit en del om det. Så det hade varit kul att vara med. Men nu var jag på HFD.
Ja, en annan fråga, en annan stort mål som har varit väldigt omdiskuterat och som ledde till stor splittring, det var ett plenummål i Högsta förvaltningsdomstolen där man tog ställning till om man ska ha rätt till rättegångskostnader i sådana här förvaltningsmål. Och det blev ju nej då i HFD, man sa att man skulle söka ersättning via allmän domstol istället. Mm. Det blev ju i princip 8-7 kan man ju säga, Thomas, eller 8-6 eller vad jag säger.
Det var väldigt jämnt i alla fall.
Ja. Var 9-6 blev det kanske då, om vi ska vara ärliga. Peter, om du har fått vara med i ett sånt mål som gäller så grundläggande frågor som rätten till ersättning för rättegångskostnader vid vinst.
Ja, men det är väl i och för sig sådana där grundläggande frågor som kopplar till rättssäkerhet och sånt här. Det är ju sånt som vi håller på båda sidor. Så det målet tror jag i och för sig hade varit ett där man hade känt sig någorlunda hemma, även om det nu gällde ersättning inom ramen för förvaltningsprocessen.
Men som mål betraktat väldigt intressant antar jag.
Det har vi på båda sidor.
Ja. Och just grundlagsfrågor och sådant, Thomas, när de dyker upp, det måste ju vara väldigt intressant för dig när de hamnar i HFD där du normalt sitter då, att kunna bidra med din kunskap.
Det är ju naturligtvis en särskild ynnest att få vara med i de sammanhangen. Absolut. Mm. Det är både roligt och i bästa fall och kan bidra på olika sätt.
Mm. Och Peter, hur har du närmat dig mål som är så ganska främmande från din normala vardag då här på HD och din profession som straffrättare då? Hur har du närmat dig till exempel skatterättsliga mål nu på HFD?
Nej, men man kan väl säga att på ett sätt så är allting precis som vanligt när man närmar sig ett sånt mål. Man har sitt tryck och liksom underlag, och man jobbar med juridiken och det finns en fråga som ska besvaras och så vidare. Och man använder någon slags juridisk metod som vi alla vet vad det är, men som är svår att sätta fingret på. Sen finns det ju skillnader förstås när man närmar sig mål där man kan området väldigt väl och där man inte kan det. En sån är ju liksom inläsningen. Att få ett straffrättsligt mål här, så är det ju sällan jag behöver ägna mig åt att läsa intrycket, för det är, jag har läst det som står där redan. Jag kanske får friska upp minnet lite och sådär. Medan i ett skatterättsligt mål så måste jag ju läsa från början till slut och flera gånger. Sånt händer ju på HD också, att man kommer i frågor som man inte har stött på förut och där man får liksom jobba mycket mer med att komma in i materialet.
Men det är inte så att du hamnar i händerna på skatterättarna? Att du måste respektera deras kunskap och svårt det kanske motsätta sig
det ska
linje.
Man naturligtvis göra. Men arbetet går ut på att ta ställning och att självständigt skapa sin uppfattning. Så att det får man ju göra. Men en annan viktig bit är att ha respekt, för det är väl att på de områden där man inte är expert, då måste man ha med sig att man inte alltid ser hela systemet. Man har inte riktigt samma goda omdöme som man har på de områden där man har övat upp omdömet gång på gång på gång. Och där får man ha respekt och lyssna på andra och ta in deras förståelse av systemet men samtidigt vara kritiskt granskande. Så att, jag tror att det gäller att ha respekt för vad man inte kan och inte bli för frifräsig i de delarna. Så att säga. Mm.
Thomas, du ville flika in.
Ja, jag tänker att det är också det finns ett jättestort värde i det där med att inte alla är experter. Utan att man liksom inte får någon så här group thinking. Att så här har vi alltid gjort och så här kommer vi alltid att göra. Utan att man kommer in från lite olika håll. Båda de högsta domstolarna är ju sammansatta av personer som har olika bakgrunder. Och att det är ett värde i just det att man har. Så det tror jag inte måste vara. Det som Peter säger, att man måste läsa in saker och ting. Och man måste liksom kunna det mål man har. Men där är vi ju väldigt. Det är väldigt lyxigt att jobba i de här domstolarna. Vi har jättemycket service. Vi får underinstansernas avgöranden förstås. Vi har rättsutredningar. Det finns justitiesekreterare som servar oss med underlag. Så att vi har ju en ganska bra resa och bra förutsättningar för att klara det. Och sen att liksom säga till en skatterättare eller en straffrättare för den skull. Ja, men är det så självklart att man ska se det så? Tänk om man tänker så här istället. Det är ju också en styrka, så att där försöker vi nog att inte fångas allt för mycket att vara imponerade av varandra, även om det är väldigt lätt att vara det, för det är så många duktiga människor. Men att det förhållandet att Peter är expert på någonting, Inga-Lill Askersjö är expert på något annat, det är argumenten som ju avgör.
Har du upplevt det på HD att du som straffrättare och specialist på området kanske har tänkt om ibland när du får impulser från en annan vetenskap eller en annan disciplin?
Ja. Framförallt genom att kloka kollegor har väckt frågor kring ett synsätt. Sånt händer absolut. På det tema Thomas var inne på också, så tror jag att det ligger ett värde i att juridiken inte blir så specialiserad att bara specialister kan hålla på med det. Och även i högsta instans. Det tror jag talar för att man inte ska gå så mycket längre än vad vi har gjort i specialisering. Vi har ju två högsta domstolar. Man skulle kunna ha liksom en straffrättskammare, en civilrättskammare, en skattekammare och så vidare. Men risken är då att man skapar system som bara begrips av de som är inne i systemet. Och det ska ju ändå tillämpas ute i många tingsrätter och många förvaltningsrätter och så vidare. Så att jag tror att det är ett stort värde i att man inte gör juridiken för, så att säga, sektoriserad. Och på mitt eget område kan väl tycka att ibland kan påföljdsbestämningen tendera att bli en sån där, man ska nästan vara invigd för att kunna prata om det på rätt sätt. Och jag tror vi ska värja oss lite mot sådana tendenser.
Och allmänheten ska väl förstå domarna också?
Ja, inte minst. Det är ju en poäng.
Thomas, Högsta förvaltningsdomstolen, den är ju nästan aldrig omnämnd i media. Medan HD då jämt är omnämnd i media. Vad beror det på?
Det beror på en enda sak. Straffrätt. Faktiskt. Jag tror det är så enkelt. Straffrätten har en dramatik i sig. Det finns alltid liksom de som har åkat illa ut. Det finns the bad guys. Det finns ett stort medialt intresse, och som du alldeles tidigare nämnde här, finns det vissa mål som drar särskilt stort intresse för att det gäller frågor som väldigt många är intresserade eller upprörda över. Eller så där. Och våra frågor som många gånger gäller väldigt många människor, rätten till sjukpenning, frågor om hur skatt ska eller inte ska betalas, något som ju alla blir sjuka någon gång under sina liv, alla betalar skatt, nästan alla i vart fall, och sådär. Den typen av frågor är liksom inte samma dramatik kring. Så de seglar lite under radarn i det massmediala, men ur samhällssynpunkt så tror jag att HFDs avgöranden har väldigt stor betydelse.
Peter, har du stött på något mål då under din tid här nu på HFD i den här tiden, som du känner att oj, det här borde ju väcka lite mer intresse, det här tycker jag media skulle skriva om eller uppmärksamma?
Jo, men det har vi kan får små blänkare på att det kommer rapporter från media om mål. Och ja, vi hade ett mål som gällde frågan om man kunde få mer kostnadsersättning för
förbrukning
av rengöringsmedel. Ja. Mm.
Vilket man nog inte fick.
Nej, det fick man inte.
Person som var, hade tvångsbeteende.
Precis. Ja. Så att det förekommer, men det är ju riktigt som Thomas säger att alltså bara det här ordet krim som förekommer nu, jag tycker det är förfärligt, men det visar ju på att det finns ett enormt intresse och det har nästan blivit en industri av det hela. Det är ju jättebra att man pratar om brottmål i media på ett sakligt och bra sätt, men jag kan tycka att ibland så går det till lite till överdrift.
Ja, och HD har ju också många andra måltyper inom till exempel tvistemål, familjerätt och så vidare som kanske också förtjänar att lyfta fram lite mer.
Ja,
precis som HFDs mål.
Jo, men det förekommer ju att de lyft fram också. Jag tänker på det här målet om Systembolaget och Winefinder.
Ja.
Eller det här målet om tjäderspelet i Malsätra där man kunde få... det HD sa var att man kunde få ersättning om man inte kunde avverka på en viss mängd på grund av artskyddsregler.
Ja.
Och så vidare. Så att det förekommer, men det är klart att nog är det straffrätten som drar. Så
ja. Är det något mål som du under din tid på HFD känner att det här är förvånansvärt att det inte har fått större uppmärksamhet, Thomas?
Nej, inte på rak arm. Alltså jag tänker att det finns ganska många mål som exempelvis det Cementa som gällde
det blev
ju väldigt uppmärksammat och rätteligen så att det finns undantag som bekräftar den här regeln om att HD oftast har mer massmedialt intressanta mål än HFD.
Men gillar ni att läsa om målen i tidningarna?
Ja, det är alltid intressant och det är särskilt intressant ur det perspektivet att man vill att det ska bli en någorlunda bra liksom redogörelse för dem.
Blir det i regel?
Det är inte alltid det blir det, kan man säga. Och vi är väldigt glada de gånger det är liksom seriösa och duktiga journalister som tar sig an rättsområdet. Många gånger är det inte det, utan man skriver, kanske är man inte så erfaren och kan inte så mycket om juridiken och då skriver man på ett sätt som gör att det kan bli missvisande.
Mm.
Så vi följer nog båda domstolarna ganska noga vad som skrivs om våra avgöranden.
Vad tycker du har varit de roligaste ämnena som du har jobbat med hittills på HD?
Ja, det har ju varit mest straffrätt för min del och det har varit väldigt kul. Nu måste jag erkänna att det har varit flera sexualbrottsmål som jag har varit inblandad i. Och för mig som då är van vid moms och sådana där avgöranden så är det ju en väldigt annorlunda måltyp. Och som du själv var inne på tidigare så är det ju ofta ganska otäcka omständigheter eller i vart fall obehagliga liksom, frågor som behandlas. Så det har ju varit en speciell erfarenhet att vara med om. Juridiken går att hantera tycker jag, inte för den skull. Men att den typen av situationer som människor hamnar i är ju för mig väldigt nytt och
det blir mer kött och blod än kanske oftare i HFD där det är ofta och kanske avgörs på handlingarna och blir mer teoretiskt kanske, medan här kan det till och med vara muntliga förhandlingar, Peter.
Ja, vi ska väl säga att också här avgörs de flesta mål på handlingarna. Vi har väl ett 20-25-tal förhandlingar per år. Det där är ju väldigt olika hur mycket det tillför, kan jag tycka. Det är klart att en riktigt bra plädering med genomgång av den rättsliga materian kan vara väldigt bra. Men väldigt ofta så går det ju faktiskt att skriva det man säger också. Och det finns för- och nackdelar med det där. Mm. En fördel med att ta det på handlingarna är ju att då kommer alla till föredragningen med samma material processat. Efter en förhandling så blir det med nödvändighet lite mer preliminärt. Alla ska processa det som har sagts precis och det ska hållas överläggning i anslutning till. Det är två olika sätt att göra det, men jag tycker nog att båda är fungerar. Men det blir lite annorlunda med en förhandling.
Ibland så lyssnar jag på Mårten Schultz juridikpodd och han brukar ju skoja lite, håna HFD lite grann, att den är lite tråkig medan HD är den roliga, sexiga domstolen så att säga. Kan du ta bort den villfarelsen nu, Peter, när du har varit där på HFD?
Absolut, absolut. Jag tycker nog att som Thomas var inne på så är ju den juridik som tillämpas i HFD är ju otroligt mycket mer, den träffar ju fler människor och rör fler människor. Och frågorna är ju minst lika intressanta. Så att det, jag tror att det där är nog mer en vana. Att vi är vana att tänka straffrätt är spännande.
Mm.
Men de här frågorna som rör... Det är klart, man kanske måste vara lite mer esoteriskt lagd om man ska tycka att de här tekniska skatterättsliga frågorna är roliga. Men som jurist gör man naturligtvis det.
Ja, och skatterätt är det ju ingen av er som har någon bakgrund i, så att säga. Så att Thomas, nu har du ju 10 års erfarenhet då, så du har kunnat bygga upp en kunskap. Men annars så är ni ju på samma bakgrund där ju, så att säga. Brist på kunskap. Eller man ska kalla det.
Alltså vi alla har ju läst en juristutbildning och ja. Jag kommer ihåg så fanns det lite skatterätt där och jag hade dessutom för egen del förmånen att ha en handledare som var professor i skatterätt, så jag råkade stöta på ett och annat begrepp.
Det var väl en halv termin tror jag skatterätt på min tid i alla fall.
Mm, det var ganska mycket. Även om all, och det kan man ju inte tänka, det är en skillnad mellan domstolarna. När det gäller skatterätten så är den sen vi läste helt ändrad och den ändras ju ständigt och jämt i ett rörligt mål. Och där märker jag, tror jag, lite skillnad mot i HD. Även om brottsbalken ändras nu och då så är det inte riktigt samma tempo på lagstiftningen. Och det är ju, som du också var inne på, så många måltyper på HFD. Så att det går inte liksom att vara expert på allt eller ens ha stött på saker.
Nej, men där är det väl en skillnad så tillvida att på civilrättsliga området så händer det ju inte så mycket lagstiftningsvägen. Det finns nog många som skulle önska att det hände mer. Och på straffrättens område så handlar det ju väldigt mycket om förändringar av de enskilda brottstyperna, straffskalor och så vidare. Så att grunderna ligger fast på ett annat sätt, tror jag man kan säga.
Mm. Det talas ju ibland om att Sverige är dåliga på att begära förhandsavgörande i EU-domstolen. Nu har ni ju provat på båda domstolarna. Har det funnits tillfällen då ni känner att man kanske borde anamma det mer?
Nej, jag tycker nog vi försöker göra en väldigt seriös bedömning av om det behövs och förutsättningar för att vi ska vara skyldiga att göra det uppfyllda eller inte.
Mm.
Ibland kan det vara en ganska vansklig bedömning inte sällan så är det så också att EU-domstolen ställer upp vissa kriterier i sin praxis som är tänkta att tillämpas av de nationella domstolarna. Så att det är ofta en ganska grannlaga uppgift att bedöma om ett avgörande behövs eller inte.
Mm. Och så är det Thomas som är grundlagsrättare.
Ja, nej, men jag håller med. Alltså, HFD överväger noga de gånger vi liksom ställs inför den frågan om vi ska fråga eller inte. Och ibland gör vi det, ibland gör vi inte det. Och det handlar precis som Petter inne på att av EU-domstolens praxis kan man ganska ofta utläsa liksom de kriterier eller de bedömningsramar som EU-domstolen tycker i en offentlig upphandling exempelvis eller i någon fråga om läkemedel som åker över gränserna eller sådär som kan dyka upp hos oss. Ja, och då måste man ställa sig frågan, vad kan vi fråga om som skulle vara nytt i jämförelse med det som vi redan vet av den praxis som finns? Mm. Och drar man då slutsatsen att av den här praxisen det som är kvar att göra nu det är att tillämpa de här kriterierna i det enskilda fallet. Och det kommer EU-domstolen inte att hjälpa oss med. För EU-domstolen, de dömer inte det enskilda fallet. De säger att de här kriterierna ska man ta hänsyn till och sen ska den nationella domstolen göra bedömningen. Så då har vi så att säga inget att fråga om i de lägena. Så att vi ställer väl de frågor vi tycker att man måste ställa. Mm. Och sen kan man alltid diskutera om det finns enskilda mål där man borde ha frågat eller inte, och det kan man landa lite olika.
Peter, har du varit med om ett skiljaktigt mål under din tid på HFD nu?
Alltså där någon har varit skiljaktig? Ja, det har jag, men det är inte givet än.
Okej, då får vi se vad det blir. Då får vi se på det. Ni har ju pratat om det här med som korsvis kunskap, att det är bra att kanske att bryta över gränserna så här som ni gör nu just nu. Kan man titta lite grann mer på rekryteringar framöver till de här instanserna och inte bara kanske givet ta skatterätt eller offentligrätt in i HFD eller straffrättare och affärsjurister in i HD?
Jag tycker väl att vi har en tanke om bredd. Vi har till exempel under lång tid haft ganska svag kompetens på det familjerättsliga området, och det har vi tillgodosett nu med rekryteringen av Margareta Brattström. Och det finns ju en tydlig, jag tror Stefan Lindskog brukar uttrycka det som en tydlig bukettanke Och tanken är just att personer ska bidra med olika både ämneskunskaper men också olika bakgrund för att det ska bli en fruktbar diskussion på det sätt som Thomas beskrev tidigare. Att det är bra att inte alla är experter när man ska, utan det är bra att det finns någon som kan ifrågasätta. Men varför ser det ut så här? Mm. Varför? Och där tror jag också att olika typer av bakgrund, rättsvetenskap, lagstiftning, domstol och så vidare har en inte minst advokater förstås, bidrar med viktiga perspektiv så att det inte blir ensidigt.
Vad säger du, Thomas?
Ja, nej, men jag kan egentligen bara skriva under på allt det Petter säger och bara betona att det är ju numera så att man söker tjänster till de högsta instanserna så, och alla är liksom, om man har en jurkand och i övrigt uppfyller de kriterier som gäller för att få en domartjänst i Sverige så kan man söka de här tjänsterna. Och att jag tror båda domstolarna bejakar den här tanken på att ha en bred kompetens och där man inte måste vara specialist på något av områdena egentligen i domstolen. Vi har en av högsta förvaltningsdomstolens senaste rekryteringar, Magnus Medin. Och han har funkat jättebra. Nu ska man ju inte säga att någon kollega är bättre än någon annan. Men han kom från en bakgrund med huvudsakligen civilrättslig verksamhet. Och jobb inom regeringskansliet. Och har utan problem kunnat anpassa sig till vår domstol och våra måltyper. Och det är naturligtvis en begåvad och hårt arbetande person. Men det kan nog alla som har den bakgrunden vara. Så att jag tror inte man ska låta sig avskräckas heller så mycket av att den domstolen jobbar med skatt eller den domstolen jobbar med straff. Och därför ska jag inte kunna jobba där. Utan att det handlar om att ha en bred kompetens, ett intresse, ett engagemang. Så kan många människor vara väldigt väl lämpade för poster.
Thomas, du har ju bytt rum med Petter. Det förstår jag, för nu sitter vi i Petters rum och där sitter du normalt då numera så att säga. Och jag har aldrig sett så mycket skivor, i alla fall inte på ett kontorsrum. Det är CD-skivor staplade längs väggen här. Innebär det att du får lyssna på hans musik när du vill? Det verkar finnas en fin kanske musikutrustning också, om jag ser rätt här, eller?
Ja, en liten mikrostereo.
En liten där, ja. Jo, det verkar så. Här finns allt från opera till Black Sabbath, så att jag botaniserar lite grann.
Ja, och Peter, har du lånat Thomas rum?
Nej, jag blev placerad på plan 6 där det finns ett litet kluster där sitter många råd. Och det tyckte man var lämpligt. Och jag måste säga att det var ett mycket bra val.
Hur gör du med musiken nu då?
Ja, jag har faktiskt tagit med mig en liten sån här Bluetooth-högtalare. Aha. Som jag spelar lite försiktigt på.
Just det. Men ni går tillbaka snart igen till era gamla arbetsplatser. Vad tar ni med er?
Ja, vad tar man med sig?
Många små, alltså många intryck. Många så här frågor om vår vardag. Vi gör på ett visst sätt på Högsta förvaltningsdomstolen. Under mina månader här har jag ju sett att man kan göra så där istället. Det finns exempelvis fler muntliga inslag i hanteringen av väldigt enkla mål här än vad vi har i HFD. Det är någonting som jag själv skulle kunna tänka mig att kanske följa upp lite mer och göra annorlunda.
Muntliga, hur tänker du då?
Ja, att man kan ha muntliga eller skriftliga föredragningar i sådana som vi kallar för enkla mål. Mm. Och där finns det ett val att göra och jag har själv tidigare jobbat mest med skriftliga föredragningar, men här på HD jobbar man mycket med muntliga och det har jag tyckt fungerade väldigt bra, så det var ett trevligt sätt att jobba. Det kan jag tänka mig. Så det är mycket sådana här liksom vardagliga rutiner och saker som man får intryck av och kanske kommer att skruva lite på och få diskutera med kollegorna. Borde vi kanske göra så här, för HD arbetar så?
Ja. Och det där är ju, vi pratade lite om det Thomas och jag innan, att det är ju små saker. Alltså i allt väsentligt gör vi precis samma sak. Vi avgör enmansmål, tremansmål och femmansmål och vi gör ungefär lika. Men det finns små skillnader i det närmare tillvägagångssättet som man kan diskutera om det ena är bättre än det andra. Och i vart fall kan man ju säga att det man har med sig av det här är att det går precis lika bra att göra på ett lite annorlunda sätt. Det blir lite annorlunda, det blir lite andra för- och nackdelar, men det funkar väldigt bra.